Ska socionomer lära sig mer om genus än om ungdomsvåld? Hur länge orkar svenska folket med kaoset i politiken? Och är det bara att slå upp en bibel om man vill veta mer om kristen tro? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Välkomna! Jag är varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och ledarskribenten och bibelläraren Sven Almqvist. Ja, vi ska börja med att prata om den kritik som har riktats mot svensk socialtjänst. I söndagens agenda i SVT handlade det om dödsskjutningarna som blir allt vanligare i Sverige. Och att allt fler unga personer i problematiska områden ägnar sig åt kriminalitet. Mm. En nyckel för att komma till rätta med de här problemen är socialtjänsten, sades det i programmet. Men enligt forskaren Mikael Ternfalk klarar socialtjänsten inte av att handskas med de här problemen. Han menar att i princip allt inom socialtjänsten måste ändras, men att det framförallt handlar om att personalen behöver få bättre kompetens. På socionomprogrammen är det viktigare att socionomer lär sig intersektionalitet och genus än sådana saker som har med ungdomsvåld att göra, sa han. Och tittar man runt på några olika hemsidor från universitet och högskolor kan man se att det de facto är mycket om genus, kön och maktstrukturer som präglar utbildningarna. Vad säger du om det här?
Alltså, jag håller ju med Magdalena Andersson, vår statsminister, när hon sa att vi måste faktiskt lyfta på varje sten för att komma åt den här kriminaliteten som ju verkligen eskalerar på alla fronter. Så att det här är ju en jätteviktig sten som nu den här forskaren då, Mikael Ternfalk, vänder på. Därför att den stora rekryteringsbasen för många av de här kriminella gängen är ju unga killar, invandrarkillar. Ifrån de här problematiska områdena som vi kallar för problemområdena. Så det är fakta. Och socialtjänsten är ju också den som har så att säga, laglig makt att jobba med familjer som har problem. Och då visar sig ju då att här behövs ju, man ser vad är det för utbildning man får. Och du nämner här då genusfrågeställningar och intersektionalism. Det är alltså egentligen marxistiska maktanalyser, om man ska ta ett annat ord på det faktiskt. Jag menar, alltså, är det verkligen det som är nyckeln till att jobba med de här problemen som de här unga människorna har?
Men kan man inte ha nytta av de här teorierna för att lära sig förstå människor och komma fram till rätt åtgärder?
Man kan säkert ha nytta av mycket, va? Men om en snickare går en utbildning för att bli snickare så kan man självklart ha nytta med att ha en utbildning på hur man planterar blommor eller virkar koftor och så vidare. Det är bara det att det kanske inte direkt har med det faktiska utmaningarna att göra. Så det finns ju någonting här som är viktigt faktiskt. Så hur utbildar vi egentligen de här socionomerna? Så jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Vad jag tror de här unga killarna söker väldigt mycket. Man söker någon form av förebilder. Man söker någon form av utmaning i livet. Och då inte först hand att jobba med könsfrågorna eller maktanalyser. Utan jag tror man bara skakar på huvudet och sånt. Va? Man söker framförallt manliga förebilder tror jag. Och det är klart att här kommer då lite äldre killar som har pengar, som har inflytande, som har status, som erbjuder någon form av social gemenskap. Det är klart att det är frestande för många. Va? Och så har man kanske ett förakt för samhället och svennelivet eller svenssonlivet. Så här menar jag, det är jättestora utmaningar här. Va?
Men hur ska de få andra manliga förebilder? Då ska vi bussa in bra manliga förebilder till de här områdena?
Det är en jättebra frågeställning, Ingmar. Men det är ju det vi ska jobba på. Jag tror ju att vi måste ha en annan synsätt på det. Kriminalitet är ett val. Det är inte en sjukdom. Vi talar om kriminalvård. Vård, alltså det är ju kriminal, det är ett straff. Vi måste lära människor rätt och fel. Vi kommer egentligen in på moralfrågor. Kanske ytterst sett vad kyrkorna borde handla om. Va? Att förkunna om att det finns på sådd kommer skörd. Det finns rätt och fel. Alltså de här frågeställningarna är jätteviktiga menar jag. Och här behövs det manliga förebilder som säger jag menar, att stå upp för vad som är rätt och fel. Va?
Men tror du de är beredda att lyssna på det här då?
Det handlar ju faktiskt om vad man präglar barn med va? Och unga människor med. Men vi har ju avskaffat Gud och vi har ju avskaffat moral. Då bygger ju allt på what's in it for me. Så vi har ju dragit undan grunden menar jag för tänket om rätt och fel. Vi ska alltså, lägga tyngdpunkt inte på våldtäktsmannen utan på våldtäktsoffret. inte på rånaren utan på rånoffren. Vi behöver förskjuta fokus någonstans och säga att det är fel med kriminalitet. Alltså, och det har inte att göra med att automatiskt bara för att du har kommit från en tuff miljö eller en tuff familj. Det är ändå ett val du gör, ett egoistiskt val att välja en kriminell linje. Alltså, vi måste säga någon form av sanning till människor. Va? Men de som vill ett annat liv, de ska få hjälp och stöd och utmaningar. Men man måste stå för sina brott, men man kan få en ny chans i livet. Va? Men ja, det var många ord här, men jag menar det. Alltså, det finns en laglöshet där ute. Och kommer man då betala om maktstruktur, det är ett finger upp i luften och skratt. Alltså.
Mm. Mikael Ternfeldt, tror jag att en anledning till att den här gruppen inte tas upp så mycket på socionomprogrammen är att man inte riktigt vet hur man ska ta upp det. Han säger de är besvärliga att ha att göra med, för det går inte att bara tycka synd om dem. Tror att vi har svårt att tala klarspråk om just den här gruppen, för att vi har liksom lärt oss att personer som kommer från andra kulturer, att det är någon vi kanske ska tycka synd om och i alla fall inte kritisera på olika sätt.
Exakt, jag tror det. Han slår huvudet direkt på spiken. Respekt får jag att säga sanningen. Och så att här behövs det på ett sätt en tuffare linje, men också en väg ut ur det, där man verkligen bejakar de som vill. Va? Men de som inte vill, de måste få konsekvenser. Ganska starka konsekvenser av det.
Mm. Vi ska byta ämne.
Ja.
Och då handlar det om det kaos som ägt rum i svensk inrikespolitik den senaste tiden. Det handlar om vår budget och det handlar om pensioner. Och det hela är så krångligt att man nästan inte kan förstå sig på det.
Mm.
I grund och botten så handlar det om två olika förslag om höjda pensioner. Det är den socialdemokratiska regeringens förslag och det är högeroppositionens förslag.
Mm.
De här förslagen är inbakade i två olika vårändringsbudgetar. Mm. Socialdemokraternas version och högeroppositionens egna version. Om de här två förslagen skulle ställas emot varandra skulle det förslag som fick flest röster vinna. Och det behöver alltså inte ha 50% av rösterna om något parti lägger ner sina röster.
Mm.
Men eftersom det är så jämnt i riksdagen och eftersom högerpartierna är väldigt enade bakom sitt förslag så måste Socialdemokraterna få stöd från alla andra riksdagsledamöter för att deras förslag ska vinna. Centerpartiet var dock inte helt nöjd med Socialdemokraternas förslag, framförallt när det gällde de här pensionerna, så de vill inte ställa sig bakom det. Och det gjorde att Socialdemokraterna tog fram ett nytt kompromissförslag som både Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig bakom. Men allt var inte helt klart där. För att ett sånt här förslag ska kunna läggas fram i riksdagen måste nämligen gå genom finansutskottet. Mm. Och i finansutskottet är det någonting som kallas för falsk majoritet. Mm. Vilket innebär att högerpartierna har majoritet i finansutskottet trots att de inte har majoritet i riksdagen. Högerpartierna sa att det här förslaget kom in så sent att det inte skulle hinna beredas i finansutskottet. Som det är praxis att det ska göras, vilket gjorde att de stoppade det.
Mm.
Nu verkar det som att Socialdemokraternas ursprungliga förslag skulle ställas mot högeroppositionens förslag i riksdagen. Men så blev det inte. Socialdemokraterna valde nämligen att inte yrka på sitt förslag i huvud taget eftersom de visste att det skulle förlora mot högersidans förslag. Och det gjorde att det endast blev en omröstning om högersidans förslag, att man fick rösta ja eller nej till det. Och eftersom Socialdemokraterna fick med alla de andra på det här nejet så förlorade högeroppositionens förslag med en rösts marginal. Nu har Socialdemokraterna sagt att de ska lägga fram en extra ändringsbudget där de bakar in det här pensionsförslaget som Centerpartiet ställer sig bakom. Men det är ändå inte helt säkert att det här förslaget kommer vinna. Det finns nämligen en politisk vilde som heter Amineh Kakabaveh och som har den avgörande rösten. Och för att hon ska ställa sig bakom Socialdemokraternas förslag så kräver hon att de lovar att Sverige inte exporterar några vapen till Turkiet.
Mm.
Om hon väljer att inte rösta på något av de här två förslagen kommer det stå 174-174, vilket kommer göra att det till slut blir lottning om vilket förslag som vinner. Vad säger du om allt det här?
Alltså, bra redovisat måste jag säga. Det här hade du i din hand. Det är inte konstigt att det finns politisk förakt i det här landet. Alltså man tycker ju att det är ett kakoforium om saker och ting. Men jag försöker tänka så här. Från varje enskilt parti, jag försöker tänka, vad är logiskt? Och jag tycker det är logiskt, vissa saker, från alla partier utom ett. Jag tycker det är logiskt att regeringspartiet, Socialdemokraterna, lägger fram sitt förslag som de har gjort. Och det är logiskt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet faktiskt röstar på det. Ja, men det är logiskt. Det är logiskt att oppositionen gör samma sak och att alla då fyra, Moderaterna, KD, Liberalerna och SD, står bakom det. Det är logiskt. Men återigen så kommer Centerpartiet in här i någon form av slingrande. Återigen vållar det någon form av oro i baljan, så att säga, här. Och där man ju då inte kan tänka sig ställa sig bakom till exempel oppositionens förslag då. Utifrån, bland annat utifrån det här SD-oron då. Man vill inte jojna upp med det som SD ligger bakom. Och det här har ju väckt faktiskt intern kritik inom Centerpartiet. Alltså den enorma frustration som Jim Åkesson verkar skapa hos Annie Lööf gör att jag vet, partisekreteraren i Malmö för Centern, Saur heter han. Han har ju sagt att det här är ju inte klokt. Alltså vi måste släppa SD-fixering åt det hållet. Så det pågår en intern debatt här inom Centern. Alltså.
Men nu handlar det om de här två pensionsförslagen. Ja, ska inte de få rösta på vilket de vill?
Så är ju logiskt. Men man får inte ens ha en annan avvikande uppfattning i Centerpartiet. För då får man pisk. Alltså, och det pågår ju sociala medier ett krig inom olika grupperingar i Centerpartiet, där man faktiskt tycker att nu får vi släppa det här, för det är ständigt fixering på frågan om SD då.
Så du skyller kaoset på Centerpartiet?
Det är visst jag faktiskt. Svar ja. Men det finns många, många bra centerpartister, självklart. Men jag tror många undrar, vad händer med vårt fina parti?
Men kan man då tycka att alla partierna bär ansvar för det här kaoset?
Så gör det. Jag tror att alla partier bär ansvar för det. Men det finns en viss logik, menar jag, som jag nämnde, i varje parti. Utom ett parti som jag har svårt att förstå vad Centerpartiet vill.
Men vad tror du att svenska folket tycker om det här kaoset?
Ja, men det är ju precis det. Alltså det väcker ett politikerförakt alltså någonstans. Alltså man bara skakar på huvudet åt det. Och det är inte lätt i sig av våra politiker. Så det är lätt för oss att sitta här och kasta paj på dem. Men det är tragiskt om Sveriges sådana här stora viktiga frågor ska avgöras genom en lottning. Ja, vad ska man säga?
Vi ska gå över till nästa ämne som förhoppningsvis inte är lika komplicerat utan handlar om en teologisk tittarfråga. Ja, vi ska avsluta säsongens sista ordinarie avsnitt med en tittarfråga. Och den lyder så här. Var ska vi som tittar, som inte tror ni kristna men ändå är nyfikna, börja någonstans ifall man sakta vill veta mer eller fördjupa sig? Ska man bara plocka upp en bibel och läsa? Eller finns det bättre och enklare sätt att komma in i sfären inledningsvis? Ja, vilket svar kan du ge den här Rickard? Vad ska man göra?
Roligt att vi får frågor, vill jag bara säga. Och du, det kanske är så här att det kanske inte på ett sätt är lika komplext som de här politiska frågorna, men det är betydligt djupare och betydligt mer viktigare. Ja, kommentera till dig där. Men jag tror att alla människor har en tid i livet när man blir sökt av Gud. Det betyder att man börjar tänka på de här tankarna om tronsvär, eller vad Rickard nu utnämnde det. Alltså, tronsvär, eller vad är meningen med livet? Och vad händer när man dör? Och finns det en Gud? Och finns det en högre intelligens? Den här frågan kommer. Och när man då är sökt, då är det jätteviktigt att man bejakar det, menar jag. Och då är frågan här, okej, vad gör jag? Kanske kan ge några korta råd här. Ett, det bästa är ju om man har någon människa i sin närhet som är troende. Det kan vara granne, det kan vara arbetskamrat eller någon man vet om som man någonstans har förtroende för. Så tror jag jättemycket på det här att man säger, du, kan inte du berätta lite om din tro för mig? Alltså, det tror jag är väldigt sunt, alltså att man hittar någon man kan samtala med. Två, naturligtvis så kan man ju öppna sin bibel och börja läsa. Och tänka själv. Låt inte andra tänka åt dig. Det är en av mina käpphästar här alltså. Tänk själv. Och du, även om du inte riktigt vet om Gud hör eller inte, så börja be. Säg, okej, Gud, finns du? Här har du en kille som heter Rickard. Hjälp mig att förstå vem du är och vad det här handlar om. Så kommer du vara, tror jag du kan få bönesvar på ett överraskande sätt. Så en kristen person du har förtroende för, börja läsa Bibeln själv och be. Jag tror ju på att använda de tankar som Gud har gett dig. Och vara ärlig och uppriktig. Det tror jag är jätteviktigt.
Mm. Men om man väl slår upp sin Bibel, var ska man börja läsa?
Alltså, det där, fråga Gud om det också kanske. Men annars, evangeliet enligt Johannes tycker jag är bra att börja med. Man kan läsa Psaltarpsalmerna. Läs långsamt, ska jag säga. Inte bara stressläs, utan läs långsamt och säg, Gud, vill du säga någonting till mig? Romarbrevet kan man läsa. Och där kan man få lite mer systematiska tankegångar. Man kan läsa hela Bibeln självklart. Men det är bra att börja kanske på något av de här.
Nu är det ju sommar och många har troligtvis mycket tid för att läsa. Kan du ge tips på andra böcker än Bibeln?
Alltså det finns en bok som jag tycker är väldigt, väldigt bra just i det här läget. Det finns en man som heter C.S. Lewis. Det är han som har skrivit hela Narnia-serien. Han skrev en bok som på svenska heter Kan man vara kristen? Så gå in på Adlibris eller något sådär nätföretag och köp den boken. Det är verkligen värt att läsa det. Han öppnar upp en väg in i det här riket.
Mm. Något som Bibeln talar om är viktigt för en kristen tro är en kristen gemenskap där man kan dela sina gåvor och sina bördor med varandra. Men hur ska man hitta en bra sån här gemenskap? Det kan ju till och med vara svårt för en som varit kristen ett långt tag.
Absolut. Jag tror man kan vara öppen till sinnet och besöka de kyrkor som man vet finns. Eller man kanske kan slå upp på nätet. Vad har du för kyrkor i vår stad eller min stad? Det finns något som heter alfakurser som handlar mycket om att upptäcka den kristna tron. Och många gånger så är de flesta i den här gruppen inte troende, men man är sökare. Så att det är underbart att det finns, om du är sökare så är det fantastiskt bra. Därför att, men den som söker gör ju det med ett syfte, att finna. Så det är inte sökandet i sig är jättebra, men den har ju ett mål att finna någonting. Och Kristus finns där, Jesus finns där och han hjälper dig att finna det du söker. Så jag vill verkligen bejaka det. Så det är väldigt viktigt. Låt den här sommaren bli en fantastisk sommar där du finner skatten som är gömd i åkern.
Det får bli slutorden.
Tack
så mycket Sven. Det här var det sista ordinarie avsnittet för säsongen. Men vi kommer troligtvis med ett par specialavsnitt från Almedalen. Men då kommer inte du vara med oss.
Får jag tacka dig också för alla dina tuffa frågor som du ställer. Jag vet ju vi ämnena men inte riktigt alla dina frågor. Så att, tack Sara, det har varit kul. Och om vi överlever sommaren och så kanske vi fortsätter efter sommaren. Är det tänkt så?
Precis, vi har fått en del andra tittarfrågor så då är planen att vi ska fortsätta
spännande.
Ta upp dem då.
Syns vi då?
Ja. Och tack till er som har tittat. Roligt att ni har varit med oss. Hoppas att ni får en bra sommar.